Vi är varmt välkomna till Sankt Pauli kyrka idag att fira mässan. Det är Alla helgons dag. Och jag ska först säga någonting om vilka gudstjänster vi har här under helgen. Ikväll så är det här också en minnesgudstjänst klockan 18. Och det vet vi vad det betyder av namnet, en minnesgudstjänst klockan 18. På Östra kyrkogården så kommer det också idag att finnas lite olika människor här från församlingen och från Härlända församling på kyrkogården som man kan prata med och så. Är det någon som vill hjälpa till där förresten så går det bra. Då kan ni komma klockan 14.30 dit bort. Jag är där till exempel. Det handlar om att prata med människor kanske och så om de vill. Och sen imorgon så är det förstås högmässa då på Alla själars dag och musikgudstjänst på kvällen, Actus Tragicus av Johann Sebastian Bach. Varmt välkomna till allt detta. Nu kan vi börja som vanligt att vi vänder oss om i bänkarna och säger välkomna till varandra. För vi är ju liksom alla värdar här i kyrkan, eftersom vi alla tillhör Guds familj. Välkommen du också som lyssnar på webbsändningen bara med ljud eller med bild också. För er med bara ljud så säger jag att dagens psalmer är nummer 3, 171, 321 och 169. Idag går kollekten till Svenska kyrkan i utlandet och under november månad går insamlingen via ljusbäraren här borta till Networks arbete i Arad, Rumänien. Idag så är det tyvärr inget kyrkkaffe, men är man missnöjd med det så kan man ju bjuda hem några i församlingen som man får syn på. Helst någon som man inte har sett förut, så kan ni ta en kopp kaffe hemma istället, eller gå på något fik eller någonting. Och så en pålysning till då, som skulle gjorts förra söndagen, men då står det så här: rekryteringsprocessen kring val av ny kyrkoherde är nu avslutad. Ny kyrkoherde blir Elinor Johansson, som senast varit kyrkoherde i Stenungsunds pastorat. Vi blir stilla i bön medan klockorna ringer. Thank you. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss be. Så tackar vi dig, Herre, för att vi får komma hit till ditt hus. Tack för att vi får tillsammans med alla änglar och helgon lovprisa ditt namn. Amen. Idag får vi en möjlighet att liksom kika in lite i himmelen. Vi läser i Uppenbarelseboken om att det står en enormt stor folkskara inför tronen i himmelen. De ser Guds härlighet och de proklamerar det som de vet. Frälsningen tillhör Gud som sitter på tronen och lammet. Gud sitter på tronen, regerar alltså. Detta är sanningen, det gäller. Och lammet har åstadkommit frälsningen, det är Jesus. Det är genom honom det finns en frälsning som det finns en väg till himlen. Det finns ingen annan väg, det är Bibelns samlade vittnesbörd. Och när det gäller detta med att komma till Gud så är all mänsklig strävan förgäves. Men lammet, det är Jesus, har offrat sig och öppnat vägen för var och en som tar emot honom. Här finns ingen skillnad. Alla är helt beroende av det som Jesus gjorde för oss. Ingen klarar sig utan att Jesus förlåter honom eller henne. Utan att Jesus tänder tron i hjärtat. Ingen klarar sig utan den helige andes upplysning. Men å andra sidan så är det fritt fram för var och en som vill att ta emot honom. Sankt Johannes skriver, åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla de som tror på hans namn. Det är ett löfte som gäller, som det står, det gäller alla. Ingen behöver lämnas utanför. Nu ska vi strax bekänna våra synder för vår himmelske fader. Han vet redan allting. Men för vår skull är det viktigt att vi bekänner och sedan tar emot förlåtelsen och reningen. Vi ber. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu, Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som har bekänt din synd säger jag på vår Herres Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Bland människor som han älskar. Amen. vare med er. Låt oss bedja. Evige Gud, du som samlar helgonens skara, låt deras förebild väcka oss till ett heligt liv, så att vi inte bara firar deras minne utan också följer dem i tro och goda gärningar. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord i dagens läsning från Gamla testamentet.
Vi läser från profeten Jesajas 49 kapitel. Så säger Herren: jag bönhör dig när nådens tid är inne. Jag hjälper dig på räddningens dag. Jag skyddar dig, och genom dig ingår jag ett förbund med mitt folk. Landet ska bli upprättat och de övergivna jordlotterna utskiftas. Till de fångna säger jag: gå ut. Och till dem som sitter i mörkret: kom fram. De ska finna bete längs vägarna. Alla kala höjder ska bli betesmark. De ska inte hungra eller törsta. Ökenvind och sol ska inte bränna dem. Han som förbarmar sig över dem ska leda dem och föra dem till flödande källor. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Hör också Herrens ord från dagens episteltext.
Där hämtar du Uppenbarelseboken. Jag såg och se en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och lammet, klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst: frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Alla änglarna stod kring tronen och kring de äldste och de fyra varelserna. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sade: Amen. Lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, äran och makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet. Amen. Och en av de äldste sa till mig: Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de? Jag svarade: Du vet det, Herre. Han sa till mig: Det är det som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och de tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. De ska inte längre hungra och inte längre törsta. Varken solen eller någon annan hetta ska träffa dem. Ty lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem fram till livets vattenkällor. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Lyft era hjärtan till Gud och hör den här dagens heliga evangelium. Så skriver Sankt Lukas. Nej, Sankt Matteus. I kapitel 5. När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sa: saliga de som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de ska ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de ska bli mättade. Saliga de barmhärtiga, de ska möta barmhärtighet. Saliga de renhjärtade, de ska se Gud. Saliga de som håller fred, de ska kallas Guds söner. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid. Så lyder det heliga evangeliet. Vi ber att du välsignar dem nu när de går till söndagsskolan och välsigna också oss som är samlade här inne eller framför för datorn och lyssnar på ditt ord. Amen. I dagens evangelieläsning så ser vi ganska många människor, men vi ser också en liten grupp lärjungar. De 12 där som följer Jesus. De har funnit en skatt, men Jesus tar nu upp vilken slags position de redan befinner sig och kommer att befinna sig i framöver. De står inför ett starkt motstånd. Men de är saliga. De står inför ett starkt motstånd, men de är saliga. Ordet salig är ett jättebra ord som vi har på svenska för detta, som det handlar om här. Det originalordet där heter makarios på grekiska, men alla språk har liksom inget riktigt som tänker in det. Men på svenska har vi detta ord som betyder liksom, ja, salig, räcker att jag säger salig, lycklig, välsignad, till och med avundsvärd. Jesus, han räknar ju upp här en massa saker som inte är så positiva för de här människorna. Men lägg märke till vad Jesus inte säger. Han säger inte stackars de som, utan han säger saliga de som. Ordet har också färgats av det som Jesus säger här, och vi får en känsla av att salig, det är någonting man verkligen vill vara, för det har att göra med att tillhöra himmelriket. Alltså att man har blivit, så att säga, frikänd på domens dag på grund av det Jesus har gjort och kommit hem och kommit in i himmelen. Då är man salig. Men hur har de då blivit saliga? Och det ser vi i början på texten bland annat. Folkskaror har kommit till Jesus och hans lärjungar kommer fram till honom. Och där börjar det, när de lyssnar på Jesus. De sätter sig där och han sätter sig där och de lyssnar på Jesus. Då börjar detta med att man blir salig. Och det är Guds ord som kommer där och som strömmar ut. Och det skapar om den som hör det. De som lyssnar kommer att bli födda på nytt, börja ett nytt och annorlunda liv. Så annorlunda att de kommer att locka andra som också vill bli saliga. Inte så att de blir perfekta på något sätt, men så att människor kommer att se att de där, de har någonting som jag också vill ha. Men vissa kommer inte att se ljuset från Jesus som något underbart, utan som någonting som sticker i ögonen. Därför blir det motstånd också. De som sitter där och lyssnar på Jesus, de säger han, de är fattiga i anden. Fattiga i anden, alltså inte i Guds ande med stort A, utan i sin egen ande, i sitt eget innersta är de fattiga. Man kunde annars tro att målet med kyrkligt liv och annat sånt där skulle vara en andlig rikedom. Men så uttrycker inte Jesus det här. Utan han säger att de som är fattiga in i sitt innersta, det är de som är saliga. För att det är då som det finns en möjlighet för Gud att komma in där med sitt rike och med sin ande. Jesus säger också om dem att de sörjer. För det kan hända mycket på den vägen då, i allt detta motstånd som händer. Men det är inte det viktigaste att de sörjer, utan det är att de ska bli tröstade. För det ska de bli. De ska bli tröstade. Jesus säger också om dem att de är ödmjuka. Och därför så ska de få ärva landet eller ärva jorden. Det kan man läsa på olika sätt där. Men i alla fall, de är ödmjuka, det vill säga... Det som händer här i världen oftast är ju att de som tar för sig, de får landet, eller hur? De som tar för sig, de får mycket här i världen. Och därför säger många att livet handlar om att ta för sig. Men här säger Jesus att det är tvärtom, så är det så att de som är ödmjuka, de ska få ärva landet, eller ärva till och med hela jorden. De ska få allt. Det brukar ju inte vara så i världen. Men det här bygger på att Gud lägger sig i. Och man kan tro på detta. Detta är ju bergspredikan detta. Det är som en del människor säger att bergspredikan, det ska vi hålla fast vid. Men glöm inte att när vi läser detta, om man kan tro på det, om man kan, överhuvudtaget vill följa detta, så bygger detta på att man tror att Gud griper in och gör mirakler. Annars är allt detta som står här helt omöjligt. Och så sägs det allra finaste om de här som man kan säga om en människa, nämligen de är barmhärtiga. Om någon säger det om dig någon gång, då ska du ta och tänka på att det där är den finaste guldmedalj jag någonsin har fått. Om du är barmhärtig. För vem i Bibeln är det som brukar kallas barmhärtig? Jo, det är Gud själv som det ordet nästan alltid används om. Men det används också förstås om Jesus. Men då genom att det står om Jesus att han var barmhärtig och han kände med folkskarorna, så förstår vi att här är Gud. Här är Gud liksom. Så om det också då finns i Jesu efterföljares liv, så är det finaste egenskap man någonsin kan ha. De som lyssnar på Jesus och anden, de blir barmhärtiga. Varför då? De lär känna sin egen svaghet. Och då är man inte så benägen att sätta sig på andra när man har gjort det. Men de lever ju också av Guds nåd och den glädjen som kommer av det. Att fastän jag inte har hållit måttet alla gånger, så får jag verkligen vara med. Och 100% med, inte på halvdistans. Finns ingen kristendom på halvdistans. Vi är fullständigt benådade syndare som får vara med och sjunga och dansa inför Guds tron. Och den glädjen gör också att man inte vill sätta sig på andra, utan vill dela med sig av den glädje man har fått. Så de dömer inte. De har också fått som en gåva rena hjärtan. Rena hjärtan. För de har fått förlåtelse. Annars ligger det som en hinna för liksom. Synden som, och mitt eget smutsiga, otvättade samvete gör att jag liksom vänder mig bort från Gud. Jag kan inte se honom, han är grå. Men när Jesus kommer och tvättar av ansiktet och kanske också sminket som vi har lagt på för att vi ska se bra ut inför andra, så kan vi se Gud. Vi kan se oss själva och vi kan se på varandra lite mer med Jesu blick. De är också aktiva, de här som lyssnar på Jesus. I vår översättning vi läste idag så står det att de håller fred. Det är för svagt. Det som står där är att de gör fred. Alltså, och i det ordet finns både freden och friden. Freden i det yttre såklart vill vi göra så mycket som möjligt. Men också frid i det inre. Det mer nära sammanhanget. Men de som lyssnar på Jesus och sitter där, de är också kontroversiella. Eftersom de sätter Guds rike först. För det har Jesus sagt att de ska göra. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Det är vanligt annars att man gör tvärtom. Men så gör inte de som sitter vid Jesu fötter. De blir kontroversiella. De har en annan måttstock först än vad andra har. Och därför retar sig en del på dem. Ja, till och med hatar dem. De blir hånade, de blir beljugna också. Och förföljda för att de tillhör Jesus. Och så säger Jesus detta märkliga. Att när det händer, då ska vi ta det som en kvalitetsstämpel. Om du blir förföljd för Jesus skull, så betyder det att du har blivit formad av honom. Så du ska inte bara tycka att det är jobbigt, utan också tänka att ja, men om de i alla fall retar sig på mig så pass, då är det ju inte allt förgäves i alla fall. För då har jag i alla fall levt lite grann enligt devisen, och förstå att jag skojar lite nu, enligt devisen, alltid retar i någon. Alltså, nej, men att man, det märks när man får betala ett pris för sin tro. Eller ett pris säger hur mycket någonting är värt, eller hur? Så om du får betala ett pris för din tro, då syns det hur mycket den är värd. Inte bara för dig, utan också för omgivningen. Och det är därför som när det är förföljelse, kyrkan brukar gå framåt mycket. och människor får ge sitt liv för Jesus skull, då förstår människor att det där som han har, eller som hon har, eller hade då efterhand, det var så mycket värt att hon var beredd att dö för det. Det där måste vara enormt värdefullt. Och därför så brukar alltid förföljelsen och väckelsen gå sida vid sida. Kyrkan växer liksom inte när den är en del av samhället och jättepopulär liksom sådär, utan när det verkligen syns, när det verkligen lyser om henne av Jesus, från Jesu ansikte liksom, då händer det att det finns någonting där som är attraktivt för den som söker. För världen är på kant med Gud och därför också med Guds barn. Och detta som jag säger nu, det tycker jag, det ser alla som läser innantill det som jag har sagt hittills. Men hur ska vi ta till oss detta? Att det som Jesus säger här, det är avsett att vara utmanande såklart. Han räknar upp massor med saker som är negativa och säger att det är positivt tvärtom mot vad vi trodde då när vi först hörde. Och han säger att det är positivt därför att det som syns inte är allt, utan det finns också annat som är mer viktigt än det som syns. Guds rike är större, Guds rike är starkare. De som verkar vara fattiga, de är rika, och de som förtalas är högt aktade i himmelen. Hur tar till sig detta? Det går inte utan Guds verk i oss. Det går inte utan tro. I första Johannes brev kapitel 5 står det: allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Alltså det är något som Gud gör. Det som är fött av Gud, det kan leva så här. Det kan vinna den här segern. Och hur blir man då född av Gud? Jo, man blir döpt. Man tar emot tro på Jesus. Man tar emot den helige ande. Och i allt detta så är det inte vårt verk, utan det är något som Gud gör. Och därför är det större och starkare än det som finns här i världen. Det skapar han i oss, den nya födelsen, och det skapar han tron i oss. Idag så är det alla helgons dag. Och det fungerar så här att det finns ju många helgon i världshistorien. Och de allra mest kända av dem har ju egna dagar. Som Petrus och Paulus och alla så. Men glädjande nog så finns det så många helgon att inte alla dagar på året räcker till. Och därför så finns det då en dag för alla andra helgon också. Och det är den dagen som är idag. Vem är ett helgon? I vardagligt tal så menar vi nog att det är en människa som är bättre, mer kärleksfull och mer sann än andra människor. I vardagligt tal kan det bli så att det blir någonting helt övermänskligt. Och vi tänker, eller många tänker, att om någon kallas för ett helgon så är det någonting som är falskt med det. Det kan ju inte vara så bra som de säger. Ingen kan vara ett helgon, ingen är så bra, antagligen är det bara hyckleri. För summan av lasterna är konstant, som det heter. I den kritiken så kan det finnas ett korn av sanning. Att på ett sätt så kan det inte finnas några helgon. Men nu är ju helgon inte någonting på det sättet som de tror. Utan helgonen är precis som du och jag. Och det vet de om också. De är döpta, därför de är Guds barn. De blev inte perfekta då. Vilka är då alla de där som vi läste i Uppenbarelseboken nu, som är klädda i vita kläder i himmelen och är i himmelen där och står inför tronen? Jo, då står det: det är de som har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Det är ett märkligt tvättmedel och blekmedel, kan man tycka. De är både rena och skinande vita. Men det handlar förstås om lammets blod. Jesus, han är lammet. I många kyrkor så ser vi bilder. Jag såg, och där är ett lamm som bär på en segerfana. Det har vi nog inte i denna kyrkan vad jag vet, men jag har sett det i många kyrkor. Och när man ser det, då ser man ju, här finns ju lösningen för människan. Lammet som offrade sig för oss, Jesus Kristus, han bär segerfanan. Det är någonting att hålla sig till. Så alla de som kanske kallas helgon då, de är helt beroende av detta, av det som Jesus har gjort. Det är på grund av lammets blod som de är i himmelen. Och det, för frågan är ju detta, när vi ser dem där i Uppenbarelseboken, så ser vi den här stora vita skaran. Det är jättemånga som blir frälsta för övrigt, kan vi se där. De är klädda i vitt, de står där och det är jättehärligt alltihopa. Då kommer ju frågan, vilka är dessa? Underförstått, hur kan jag bli sån? Det är dessa som har gjort sina kläder rena i lammets blod. De har tagit emot förlåtelsen och det nya livet av Jesus. Det är enda lösningen, men den finns där för var och en som vill ta emot den och tro på Jesus. Säkert har de som står där i himmelen en gång, och kanske redan nu också, säkert så har de gjort massor med goda gärningar. För de umgicks ju mycket med Jesus, så de blev ju rätt så bra att vara med. Man kände sig också, typiskt ett helgon, man känner sig välkomnad i deras närhet. Det är behagligt att vara med dem. Det var det ju med Jesus, eller hur? Alla de där misslyckade, de drogs ju till Jesus. De kände det gott här. Och så blir också du om du följer Jesus. Men helgonen, även om de blev formade på ett väldigt bra sätt, så visste de hela tiden att ja, men jag är en syndare också, jag är en förlåten syndare. Och de kunde sucka och tänka att det inte blir någon ordning med mig, utan att jag ständigt måste be om förlåtelse för mitt högmod, min själviskhet, mina orena tankar och så vidare och så vidare. Visst hade de oftast fått ordning på det som syns, men i hjärtat så finns ju oroväckande mycket kvar av den gamla människan. Men de är inte bara rättfärdiggjorda, vilket inte är så bara. Det vill säga att Jesus sätter sin stämpel på dem och säger, du tillhör mig vad som än händer, för det beror på vad jag gjorde och inte vad du har gjort. Då är man rättfärdiggjord. Men de är också pånyttfödda. Det händer någonting med den som kommer till Jesus. Den nya människan börjar födas och skapas där i människan. Och den nya människan, den får sin kraft ifrån Gud hela tiden och växer därför till. Hon lever av Guds kraft. Hon vill lyssna på Jesus. Hon vill möta honom vid nattvardsbordet. Hon är så beroende av Jesus att hon inte frivilligt missar ett tillfälle att möta honom tillsammans med de andra. Och därför så formas hon. Och ibland så strålar det rent av om henne. Men det märker hon oftast inte själv då. Men många såg på henne att på torsdagen så såg de att hon måste ha varit i mässan i söndags. Hon dömer inte, utan hon utstrålar åtminstone lite av den barmhärtighet som Jesus har, eftersom han är Guds son. För när hon såg på sig själv var hon inte annorlunda än du och jag. Hon var ett desperat behov av Guds kärlek, det helgonet. Hon var med Jesu ord fattig i anden. De gamla kyrkorna, de romerska katolska och den ortodoxa till exempel, har ju slagit fast att vissa nu bortgångna människor ska betraktas som helgon. Vi gör inte så, men vi erkänner såklart att det finns sådana, även om vi kanske inte alltid vet vilka de är. Men de finns, och en del av dem de lever just nu. I Bibeln så är definitionen på helgon inte att vissa är de som det är särskilt bra med, utan det är alla som tillhör Jesus. De heliga i Nya testamentet. Det är inte de som är särskilt bra, utan det är alla som är döpta och tror på Jesus. De är heliga därför att de tillhör Jesus. Och det är det viktigaste. Det är nummer ett, nummer två och nummer tre i tron. Att vi får vara med honom. Eftersom Jesus är den helige och vi är i honom och med honom, då är också vi heliga, hur det än ser ut. Och det är hela grunden från frälsningen. I grund och botten så är helgonen inte dugg annorlunda än vem som helst. Jesus är alltid deras enda hopp, och det räcker. Salig är du om du tror detta. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss nu tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är. Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ner från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall varda någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. Thank you.
Låt oss be. Jesus, vi ber för din värld. Du ser att den är trasig på så många sätt. Du ser hur folk vänds mot folk och människor mot människor. Du ser hur vi som mänsklighet har misslyckats i och även missbrukat vårt förvaltarskap av din skapelse. Vi ropar nu till dig för att du ska hjälpa oss att komma på rätt köl med klimatet. Förbarma dig över alla dem som i närstående bostäder och annat i regnet i Valencia. Vi ropar även till dig för att bringa fred och frid till jordens små och stora konflikter. Just nu vill vi främst lyfta upp kriget i Ukraina, i Sudan och konflikten i och runt Israel och Palestina. Men vi ber också för alla konflikter och oroshärdar som vi inte hör så mycket om. Här är dina barn, ber dig. Gud, var med oss alla. Vi vill också be för vårt land Sverige. Du ser hur stora möjligheter det ger oss att bo i detta landet. Vi ber att vi ska kunna känna tacksamhet över detta. Vi ber att alla som lever i eller känner utanförskap i vårt land ska kunna inkluderas mer i vårt lands gemenskap. Gör oss bättre på att välkomna människor på olika sätt in i våra liv, i våra församlingar och andra gemenskaper. Du ser att vi oroar oss för gängkriminaliteten och alla barn som hamnar i dess grepp. Herre, sätt stopp för detta. Visa oss vad vi ska göra i vårt land för att det ska bli en förändring. Skapa ett fruktbart samarbete mellan människor och institutioner som är satta att arbeta mot gängkriminaliteten. Herre, dina barn ber dig. Vi ber för vår församling. Vi ber att vi ska få vara en sådan Kristi kropp som du beskriver i ditt ord. Där vi alla är i dig och där vi tillsammans arbetar för och med dig i allt vi gör. Låt oss aldrig glömma att vi är tempel för den heliga ande. Lev i oss alla och påminn oss om din konstanta närvaro. Vi ber för alla som bär extra ansvar i församlingen och pastoratet. Var med dem och hjälp dem i svåra beslut och skydda dem från den ondes inverkan. Vi vill också särskilt lyfta upp alla alfadeltagare och konfirmander som nu lär sig mer om dig och vad du vill med deras liv. Vi välsignar också våra vänförsamlingar i Perno Jacobi och Addis Abeba med Kanye Jesus. Här är dina barn, ber dig. Vi ber också för oss själva och allt vi står i. Du ser var och en av oss som deltar i den här gudstjänsten. Du ser alla våra glädjeämnen. Du ser vad vi oroar oss för och vad vi är ledsna för. Du ser om vi är trötta eller känner oss utvilade. Vi ber att alla här inne och som är med i gudstjänsten på annat sätt ska få bli mötta på det sätt som var som just den behöver. Denna tid på året tänker vi särskilt på alla vi sörjer och saknar. Vi ber att vi ska kunna vara ärliga i vår sorg och känna att du delar vår smärta och sorg över döden. Och samtidigt aldrig tappa hoppet om att vi har fått genom din död, uppståndelse och ditt löfte om att återvända till jorden och göra allt helt igen. Herre, dina barn ber dig. Amen.
Herre, av ditt ger vi åt dig. Tag emot oss och våra gåvor för Jesu Kristi skull. Amen. Upplyft era hjärtan till Gud. Låt oss tacka Gud vår Herre. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. I honom ger oss en framtid och ett hopp. Vi vakar och beder med din stora dag för ögonen och firar denna nattvard som himmelrikets måltid, för att en gång få göra det på nytt i ditt rike. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Jag lovade är du himmelens och jordens Herre, så älskade du världen att du gav den din enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du har berättat oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan att tända och uppehålla en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig, och låt oss genom dem få del av Kristi kropp och blod. Vår Herre Jesus Kristus, den natt han blev förrådd, tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens bägare ger du oss att äta och dricka in till den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig, se till hans fullkomliga och eviga offer med vilket du har försonat världen med dig själv. Låt oss alla genom den helige ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus. Genom honom och med honom och i honom
Tillhör dig Gud Fader allsmäktig i den helige andes enhet, all ära och härlighet från evighet till evighet.
Fader vår, som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi. Herrens frid vare med er. Jesus sa, den som kommer till mig ska jag sannerligen inte visa bort. Kom, nu är allt tillrätt. Det finns glutenfritt bröd om man begär det. Gå gärna fram i mittgången och ner på sidorna om det är möjligt.
Vi sjunger ur våra lovsångshäften som ligger i bänkarna och börjar med nummer 39. Kom, nådebordet är dukat. Vi sjunger nummer 37. Tack min far för nåden.
Vi har tagit emot vår Herres Jesu Kristi kropp och blod. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Thank you. i himmelen. Du mättar oss med livets bröd och renar oss i lammets blod. Helga oss efter dina helgons förebild. Gör oss fullkomliga i kärleken och låt oss en gång få bryta upp till det stora gästabudet i vårt hemland. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Mässan är slut. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.